السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، det här är den andra lektionen i tafsir på Surat al-Furqan, där vi läser från tafsir al-Sa'di. Och vi kommer också att läsa från andra tafasir, eller citera andra tafasir som Ibn Kathir och även Sheikh Ibn Uthaymin rahmahullah ta'ala. Och vi stannade förra lektionen vid vers 7. Och då hade vi gått igenom inledningen där vi talade om ordet Tabarak, att Allah Azza wa Jal är välsignad och allting välsignat kommer från honom. Vi talade också om Al-Furqan och dess innebörd. Och vi talade också om några av de anklagelser som Al-Mushrikun hade jämt emot Koranen. Och som de också, eller argument mot deras kirk. Och vi började också tala om några av de falska anklagelser som de hade jämt emot profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och vi kommer att fortsätta där och nämna då resterande verser. Och vi börjar med att lyssna på de verser som vi går igenom först då.
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة نأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
نعم. Sen kommer vi lyssna på nästa stycke senare. نعم. Här så säger Allah subhanahu wa ta'ala då att al-kuffar och al-mushrikin säger: vad är det för slags sändebud? Mali hada ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Vad är det för slags sändebud som äter vanlig föda och besöker marknaderna som vi andra? Varför har inte en ängel sänds ner till honom för att vara en varnare tillsammans med honom? Eller de säger: varför har han inte fått en skatt? Eller varför inte en trädgård varifrån han kunde hämta sin föda? Och de orättfärdiga: säg till de troende, den som ni följer är bara en man som är förhäxad. Så här nämner al-Mushrikin 6 stycken falska anklagelser och påhopp på profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och det är påhopp som de kom med till tidigare sändebud. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ. Att det som sägs till dig, Muhammed, är samma påhopp och anklagelser och lögner som sades till tidigare profeter före dig. Och samma sak som kommer att sägas till de troende fram till domedagen. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här några av de argument som de hade. Och det första argumentet som de använde, det var att vad är det här för profet som inte är en ängel? Han är inte en ängel, eller han är inte en konung. Och inte heller får han hjälp av änglar. Mali hada ar-rasul. Ej, då säger Imam Sa'di, yani de säger det här för att göra narr av honom. Han äter mat. Det här är första argumentet. Och det här är någonting som människorna gör. Varför kunde han inte vara en ängel som inte äter mat och som inte är i behov av det som människorna är i behov av? Det andra argumentet: wa yamshi fil aswaq, och han går på marknaden. Det vill säga, han handlar. Han går för att handla, för att köpa och sälja som resten av oss människor. Och det här, enligt deras påstående, är inte passande för en person som påstår sig vara ett sändebud. Trots att Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Den versen som kommer att nämnas senare i denna sura. Att varenda sändebud som vi har sänt före dig sändes och de åt mat och de gick på marknaderna. Och det tredje argumentet: varför sänds inte en ängel ner till honom? Yani, varför kommer inte en ängel ner och hjälper denna profet? وَيَعَوِنُهُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا. Så att han kan vara en varnare tillsammans med honom. Yani, enligt dem är det inte tillräckligt med att det sänds en profet. Och han har då inte enligt dem möjligheten att göra den uppgiften som en profet har som uppgift att göra. Nästa argument: أَوْ يُلْقَ إِلَيْهِ كَنْز. Eller varför har inte en skatt sänds ner till honom? أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةِ يَأْكُلُ مِنْهَا. Eller varför har han inte fått en trädgård som han kan äta ifrån? Då han inte längre kommer vara i behov av att gå på marknaden och leta efter föda som oss andra människor. وَقَالَ الظَّالِمُونَ يعني, och då så säger de orättvisa, förtryckarna. Och då så säger Imam Sa'di att det som fick dem att komma med dessa falska anklagelser, det var deras zulm. Och det var inte deras ishtiba, att de var förvirrade. De här argumenten kom inte från en person som sökte efter sanningen. Eller som ifrågasatte på riktigt och undrade varför det var si och så. Utan det var från folk som gjorde narr. Och folk som skojade och folk som inte ens ville söka efter sanningen. Utan de ville bara förneka sanningen. Så Allah kallar dem för valimin, att de är förtryckande, orättvisa människor. Och sen det sista saken som de sa: inte tabi'una illa rajulan mashura. Ni följer inget annat än en förtrollad eller förhäxad människa. Yani Muhammad al-Islam enligt dem var förhäxad. Och då så säger Imam Sa'di, trots att de visste kamal aqlihi, hur fullbordat hans intellekt var, Muhammad alayhi salatu wassalam, och att han var fri från alla dessa falska anklagelser. Taib. Här lämnar Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah i hans tafsir ganska många svar på de här argumenten. Vi tänkte tala om lite kortfattat. Och han säger, Sheikh Uthaymin, att de här sex påhoppen som de kom med, vissa av dem kanske till och med kan användas som bevis på att han är en profet. Taib. Och ingen av dem är ett bevis på att han inte skulle vara ett profet. Taib. Så vad är det första argumentet då? Att han äter mat och han går på marknaden. Och han, att han inte är en ängel. Taib. Att han går på marknaden och äter mat tyder på att han är mänsklig. Och Allah har skickat alla sina profeter bland människorna. Och det finns ingenting som säger att en profet måste vara en ängel. Okay. Och han går på marknaden. Och det här, nämner Sheikhen, är ett tecken på att han är ödmjuk. Han är inte en person som sitter hemma. Eller om han ska gå på marknaden så ska han gå med vakter på höger sida, vänster sida, framför sig och bakom sig. Utan han är från folket, en man av folket, som vill lära folket och vill ta gott från folket. Så han är ödmjuk, vilket är snarare ett tecken på att han är en profet än att han inte skulle vara en profet. Och som ni hör, de kommer med väldigt dumma och en lättsinta argument som inte alls tyder på någon form av brist hos profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och de säger då: varför sänds inte en ängel ner till honom? Det är ett annat argument. Varför är han inte en kung, som Imam Baghawi nämner också i tafsir? Eller varför har inte en ängel kommit ner till honom som kan hjälpa honom och stötta honom? Och det här argumentet nämns på flera ställen i Koranen. Och Allah säger att om det skulle sändas ner en ängel så skulle han få skepnaden av en människa. Och då så skulle de komma med argumentet: men varför ser han ut som oss? Och om han skulle komma i skepnaden av en ängel som han ser ut på riktigt, då skulle folket kunna säga: men varför sänds inte en människa ner? En ängel kommer och säger till oss att vi får inte göra si, vi ska göra si, vi ska göra så. Och han har inga lustar, han har inga känslor, han har inga behov. Han fastar inte och så vidare. Så att de kommer bara med dessa dumma argument för att försöka skapa någon slags av tvivel hos andra människor. Och han säger Sheikh Uthaymin att de säger, varför sänds inte en ängel ner till honom? Wallah, en ängel sändes ner till honom. Jibril alayhi salam kom till honom under 23 års period. Så han kom ner. Men de ville då se honom. Och då säger Sheikh Uthaymin att om de skulle ha fått sett Jibril, då skulle det längre inte vara någon fråga om att tro på det fördolda. Och då skulle Allahs straff komma direkt. För får man se dessa fördolda saker och dessa stora tecken, så finns det inte längre en fråga om att ska jag tro eller ska jag inte tro. Det finns inte längre någon da'wa, utan det är bara khalas, bli muslim direkt nu på sekunden. Är det inte så? Om du får se Jibril och han kommer till dig och säger bli muslim. Så det här är några av de argumenten som Sheikhen nämner. Varför sänds inte en skatt ner till honom? Han nämner Sheikh Ibn Uthaymin att pengar inte är någonting som avgör om en person är profet eller inte. Finns det inte många rika personer som inte är profeter? Och som är så långt bort från profet man kan vara? Som är bland de värsta av människor? Så pengar är inte en måttstock med vilket vi kan avgöra om en person är sänd eller inte. Och han säger också, Sheikhen här, att det skulle kunna användas som ett motargument. Låt oss nu säga att profeten Muhammed alaihissalam var den rikaste mannen. Att han fick berg av guld och silver och hade världens diamanter. Då skulle folk kunna säga, men ni följer bara honom för att få pengar. Är det inte så? Och det skulle vara folk som följer honom för att få världsliga saker. Men nu istället han har ingenting av det världsliga. Det enda han erbjuder är Allah Azza wa Jalls välbehag och paradiset och iman och tawhid. Så de som följer honom gör det med uppriktighet. Så det här argumentet faller också. Eller varför har han inte trädgårdar där det rinner floder och där han kan äta, där vi kan äta? Och då säger Sheikhen samma argument som innan. Att Allah subhanahu wa ta'ala ger dunya till kuffar, han ger dunya till muslimer. Men Allah subhanahu wa ta'ala valde att inte ge dunya till profeten Muhammad alayhi salam. Allah valde någonting bättre för honom. Men det skulle vara fullt möjligt hos Allah subhanahu wa ta'ala att ge honom trädgårdar, att ge honom yani, denna jords rikedomar om han så ville. Och sen så säger de att ni följer ingenting annat än en besatt person. Rajulen mashura. Och mashur, när man säger att en person är besatt, så brukar man, eller man använder det här klåpordet för att påpeka att en person är galen. Hos araberna, om man säger att en person är besatt, förhäxad, mashur, så tyder det på att personen har förlorat sitt förstånd. Att han är galen. Taib. Och här vet de mycket väl. Som här nämns att en person som Muhammad alaihissalam, de visste mycket väl att han inte var galen. De visste att hans aql var den mest perfekta och fullbordade av alla förstånd. Och en person som är galen kommer inte med en bok som Koranen. Som är den bästa, mest vältaliga, vackraste boken som någonsin sänds ner till mänskligheten. En sådan bok med utmaningen att om ni påstår att den är ett påhitt, hitta då på en likadan. Det här skulle vara en lätt utmaning om boken var skriven av en person som är galen. Så då Koranen är den högsta boken och den största utmaningen, det största miraklet, så tyder det på att det inte kommer från en galen person. Och de motsäger också sig själva, som här nämns från ulema, som jag tror Ibn al-Qayyim, då de påstår, ibland säger de han är galen, majnun. Ibland säger de han är förhäxad och ibland säger de han är trollkar. Yani den som förhäxar. Hur kan han vara alla samtidigt? Hur kan han vara både trollkar och den som är förhäxad? Yani det går inte ihop, utan det är bara påhopp och lögner som de kommer med. Nah. Vi fortsätter lyssna på nästa vers.
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا
نعم Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala då i följande verser att då dessa påståenden är så grova och så underliga undur kayfa darabu lakal amthal se hur de beskriver dig de har gått helt vilse och de kan inte finna vägen yani Allah subhanahu wa ta'ala säger här undur kayfa darabu lakal amthal yani är det inte förvånansvärt är det inte konstigt att de kommer med dessa påståenden och dessa beskrivningar att han skulle vara en ängel och inte längre vara en människa eller han skulle ha med sig en ängel och andra saker eller en skatt skulle sändas ner till honom eller han skulle ha ett paradis en slags trädgård där han inte längre behöver gå och handla eller att han skulle vara en besatt person fadallu fala yastati'una sabila Så att Allah säger, de gick helt vilse och de kan inte finna vägen. Och då säger Sa'di, yani, de har kommit med påståenden som är motstridiga. Och allt av alla dessa påståenden är jahl wa dalal wa safah. Okunskap, villfarelse och idioti. Och det finns inte någon form av vägledning i deras påståenden. Och det finns inte ens ett minsta tvivel som kan kritisera hans profetskap utan en person som bara har förstånd och reflekterar över dessa påståenden kommer att förstå att de är falska och man behöver inte ens besvara dem och därför så berådrar Allah subhanahu wa ta'ala oss att reflektera och begrunda och att kolla och då så kommer vi förstå med övertygelse att det här är en sann profet Ibn Kathir nämner en fin faida i den här versen att kolla hur de då kommer med dessa anklagelser faballo vilket fick dem att gå vilse och de hittar inte vägen fala yastati'una sabila yahamukallah så de hittar inte vägen och då säger Ibn Kathir wadhalika li'anna kullu man kharaja 'anil haqq fa innahu dal haythu ma tawajjah därför Är varje person som avviker från sanningen vilsen? Yani han är dal. Vart han än vänder sig. لأن الحق واحد ومنهج متحد يصدق بعضه بعضا. För att sanningen är en. Och det är en väg som enar. Och den bekräftar, yani sanningen bekräftar sanningen. Vad är det han säger här? Att börjar man att avvika från sanningen? Yani trotsigt, man går emot sanningen. Om man vet detta så kommer man att avvika från hela sanningen och man kommer att halka och gå vilse. Varför? För att sanningen är en. Taib, sanningen är en. Och sanningen, yani sitter ihop. Du kan inte ta en del av islam och lämna en del av islam. Du kan inte förneka en del av islam och säga att du tror på resten av islam. Allah subhanahu wa ta'ala säger Ja, ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Troende träd in i islam helt och hållet. Yani ta islam ur alla dess aspekter. Så här finner man en sak som inte bara kuffar har fallit in utan tyvärr vissa ahlul bidda också. Att när de börjar att förneka aspekter av islam så är det omöjligt att de är på den rätta vägen. Du börjar förneka en av Allahs egenskap, du börjar förvränga en av Allahs egenskap. Då måste du bortförklara dig. Du måste bortförklara bevis och då halkar du och då måste du kanske börja bortförklara mera bevis som tyder på samma sak för att som vi sa bevisen yani är enade och tyder på en och samma sak. Och subhanallah det här är en farlig sak som Ahlul Bidda faller in i. De börjar att förneka och förvränga, och sen så finner du hur de, ja, ni bara halkar längre och längre bort från islam. Och därför är det viktigt att en person som accepterat islam och underkastat sig islam, ja, ni är mottaglig. Accepterar islam och tar islam i sin helhet. Underkastar sig istislam. Vi tror på Koranen, vi lyder Koranen, vi tror på Muhammad al-Islam, vi lyder Muhammad al-Islam på allt det han har sagt. Taib. Så en väldigt, väldigt viktig egenskap här. Och så säger författaren sen i tafsir på nästa vers, och därför så berättar Allah subhanahu wa ta'ala att han har möjligheten att ge dig bättre i dunya om han vill. Så som Allah subhanahu wa ta'ala då säger här: Tabaraka alladhi insha'a ja'ala laka khayran min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Yani välsignad är han, som om det vore hans vilja. Om det är hans vilja, så ska han skänka det som är bättre än det som de nämner. Trädgårdar genomflutna av floder, och ge dig palats eller hus där i. Yani om Allah subhanahu wa ta'ala ville, så skulle han kunna ge dig dessa vackra, förskönade hus. Allah subhanahu wa ta'alas qudra och mashia är inte begränsad. Yani är inte begränsad från att kunna ge dig detta. Men Allah subhanahu wa ta'ala, då dunya hos Allah subhanahu wa ta'ala inte har något speciellt värde, så väljer Allah subhanahu wa ta'ala att ge dunya till hans awliya i enlighet med hans hikma. Det är beroende på vad som är mest passande och vad som är enligt visheten. Han ger hans fiender mycket från denna dunya, och detta är också i enlighet med hans hikma. Och sen så säger Imam Sa'di att då dessa anklagelser som de kom med är välkända, att de är korrupta, de är falska, så berättar Allah subhanahu wa ta'ala att dessa påståenden inte kom från dem i ett sökande efter bevis, utan det kom från dem ta'annuten wa dhulmen wa takviben bil haqq. Bara yani högmodigt och orättvist och förnekande av sanningen. Och därför så säger de det som finns i deras hjärtan. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala bel kadhabu bis-sa'a. De förnekar också timmen, det vill säga domedagen. Och han säger här, författaren, al-mukadhib al-muta'annitu. Yani den som förnekar är en person som är trotsig, som inte har någon avsikt att följa sanningen. En sådan person finns det ingen möjlighet att vägleda. Och det finns inte heller någon möjlighet att kunna argumentera med en sådan person. Så den enda lösningen är att en sådan person ska straffas. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِسَاعَةِ سَعِيرًا. Att vi har förberett för den som förnekar domedagen ett flammande straff. Ett flammande straff. Ej naran azimen, en enorm eld. قَدْ اشْتَدَّ سَعِيرُهَا, vars flammor är enorma. Och dess tagayyud, dess vrede över dess folk är otroligt hårt, och dess rytande ljud är enormt. Så hänger ni med här vad Allah subhanahu wa ta'ala säger? Att det är inte brist på kunskap och okunskap som får dem att förneka sanningen, som får dem att komma med dessa påhopp, utan det är trots och högmod och lugn i deras hjärta. Och en sådan person som inte vill ha sanningen, han vill inte ha sanningen, han har alla bevis, kan du argumentera med honom? Nej. Vad ska du säga till honom? Går det? Det går inte. När Allah subhanahu wa ta'ala delade på månen, blev de muslimer? De som ville se ett mirakel? Nej. Vad ska du säga till dem för att övertyga dem? Finns det någonting mer att säga än att Allah azza wa jalla har delat på månen framför deras ögon? Nej. Så för sådana människor finns det ingen annan lösning än att kasta dem i helvetet. Finns ingen annan lösning. Och det är det som de förtjänar. Allah azza wa jall är rättvis. De har fått sin chans. De vill inte lyssna. De vill inte ta åt sig bevisen. då så får de helvetet, sa'ira. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver sen helvetet. Allah subhanahu wa ta'ala säger att när elden ser dem på avstånd, så låter elden dem höra sitt ursinniga rytande och rosslande läte. Yani när de kastas där i, så kommer de att höra dess vrede, kokande vrede. Och så säger Allah, och när de kastas sammankedjade i någon av dess trånga hålor, så kommer de att be där i om förintelse. Men en röst kommer att säga, be inte idag om förintelse, utan be om många förintelse. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att då dessa kuffar på domedagen kommer att se helvetet. Eller helvetet kommer att se dem från ett långt avstånd. Min makanin ba'ida. Och vissa av salaf sa ett avstånd av 100 år. När helvetet ser kuffar komma. Ej, qabla wusuluhum wa wusuluha ilayha. Sami'u laha taghayyuda. Då kommer de att höra vad? Helvetets ursinniga rytande. Yani det kommer som ett rytande skrik från helvetet. I vrede mot vem? Mot dessa kuffar. Sami'u laha taghayyudan alayhim wa zafira. Och det här rosslande lätet som kommer från en människa som, vad kan man säga, när man hyperaktiverar, man har svårt att andas, så det kommer som ett rosslande ljud från bröstet. En liknande ljud kommer från helvetet av vrede, som Allah också nämner i början på surat Al-Mulk. Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Yani det kommer som det här skriket av kokande vrede kommer ut från helvetet, som nästan, som ulema säger, skulle kunna få helvetet att äta upp sig själv, rasera sig själv i skrik och i vrede. A'udhu billah. I vrede över dem som är på väg mot helvetet. Och tänk er här också, som vissa av salaf sa, att det här skriket hörs på ett avstånd av 100 år. När helvetet ser dessa människor närma sig elden. Och då så säger sheikhen att det här skriket kommer att få deras hjärtan att fyllas av vrede och fyllas av sorg. Och en person av dem, dessa kuffar, är nästan på väg att dö av rädsla när han hör dessa ljud komma från helvetet. Och elden är vred och arg över dessa människor på grund av Allahs vrede över dessa människor. Och dess flammor och dess eld har ökat och är bara starkare på grund av deras kuffer och deras ondska. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ulqu minha makanan dayiqa muqarranin. Att då de, yani, kastas där i, idha ulqu minha makanan dayiqa, de kastas in i elden fastkedjade i bojor, i trånga hålor, så kommer de där i att be om förintelse. Ej, författaren säger, när de straffas så kommer de då att kastas in i denna trånga plats där dess invånare kommer att trängas, och de kommer att vara kedjade med kedjor och fastbojade med bojor. Och här säger Imam Baghawi tafsir, muqarranina, yani, deras händer kommer att vara fastkedjade till deras nacke i bojor. Yani man kan inte röra sig. Och som Allah också kommer att nämna sen, att de kommer att kastas på sina ansikten. Kommer att återuppstå på sina ansikten. Och ni vet ju att om en person kastas in i någonting farligt, så vad är första reaktionen? Att du tar händerna framför ansiktet. Men här är händerna fastkedjade bakom nacken. Så det finns ingen möjlighet att göra någonting sånt, att kunna röra på sig och att skydda sig. Och han nämner också en annan tafsir. وَقِيلَ مُقَرَّنِينَ مَعَ الشَّيَاطِينَ فِي السَّلَاسِلِ. En annan tafsir är att de är fastkedjade tillsammans med shayatin i helvetet. Med djävularna i helvetet. Må Allah skydda oss. Och där kommer de då att fängslas i det värsta och ondaste fängelset. Och då så kommer de att be över sig själva med förlust och förintelse. ثُبُورًا. Yani bil khizyi wal fadiha, med förlust och förnedring. Och de vet att de då har gjort orätt. Att de har gått över gränsen. Och att de har avvikit från att då dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så säger Allah att den här duan, att de ber om förintelse över sig själva, inte kommer att hjälpa dem. Det kommer inte att lätta på Allah subhanahu wa ta'alas straff. Utan det kommer att sägas till dem: La tad'u al-yawma thuburan wahida, wad'u thuburan kathira. Be inte idag om förintelse, utan be om många förintelse. Yani, det räcker inte, det finns inte ord för det straffet som väntar er. Det räcker inte med att säga det är kört, vi har gjort orätt. Utan ni kan säga detta i all evighet. Det kommer inte att gynna er. För wallahi, det här är den största förlusten. Att brinna i helvetet för alltid. A'udhu billah. Och så säger författaren att då Allah subhanahu wa ta'ala nämner al-zalimins straff, så är det också passande att nämna belöningen av al-muttaqin. Och ni minns kanske hur vi nämnde i tafsir att Koranen är mathani. Att den hela tiden nämner de här motparterna. Den nämner tawhid och den nämner shirk. Den nämner synd och den nämner lydnad. Den nämner ahlus sa'ada och ahlus shaqawa. Folket av lycka och folket av olycka. Den nämner folket av jannah och den nämner folket av nar. Så Koranen är inte bara tarib eller tarhib, utan den förenar mellan båda. Att uppmuntra och att avskräcka. Nämna belöning och att nämna straff. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämnde här dessa hårda straff. Då är det också passande att nämna belöningen för al-muttaqin. Och låt oss då lyssna på dessa verser.
La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira. Qul adhalika khayrun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا.
Här så säger Allah subhanahu wa ta'ala då: säg, är detta straff det bästa eller det eviga paradiset som al-muttaqun har lovats? Den är deras belöning och deras slutliga destination. Där ska alla deras önskningar uppfyllas och där ska de förbli till en evig tid. Bindande löfte från din Herre som måste uppfyllas. Och då så säger Imam Sa'di: ej, säg till dem, klargör till dessa människor och deras idioti, yani, och deras onda val och skadliga val som de har gjort, ut istället för att välja det som kommer att eller skulle kunna gynna dem. Är detta bättre än det straffet som vi har valt? Ett evigt paradis där som vi har lovat al-muttaqun, de gudsfruktiga. Och då så säger författaren här: allati zaduha at-taqwa lillah aw taqwa Allah. Vad är provisionen och vad är det som folk har samlat på sig för att komma till paradiset? Det är taqwa Allah. För man qama bi-taqwa fallahu qad wa'adahu iyyah. Så den som har uppfyllt och implementerat denna taqwa i detta liv har det här löftet från Allah subhanahu wa ta'ala. Kanat lahum jaza'a. Det kommer att vara deras belöning för deras taqwa. Wa masira. Och deras slutliga och eviga destination. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: lahum fiha ma yasha'un. De kommer där i att få allt som de kan önska sig. Och då så säger Sa'di: ej yatlubuna wa tata'allaq bihi amaniyihim wa mashiyatihim. Där kommer de att få allt som de önskar sig, allt som de ber om och allt som deras önskningar och hopp kan förvänta sig. Och så säger Imam Sa'di exempel på vad som finns i paradiset: min al-mata'im, från de goda matsorterna, wa masharib, och drycker, de söta och goda, wal malabis al-fakhira, och de lyxiga kläderna, وَالنِّسَاءُ الْجَمِيلَاتِ, och de vackra kvinnorna, وَالْقُسُورُ الْعَالِيَاتِ, och de höga upphöjda slotten, وَالْجَنَّاتِ, och dessa trädgårdar, وَالْحَدَائِقُ, والفواكه التي تسر الناظريها, och de frukterna som kommer att inge lycka till den som ser dem och den som äter dem. Min husniha wa tanawwi'ha, från dess husn, yani frukternas, vad kan man säga, perfektion, och från dess olika variation som finns i frukterna. Wa kathratu asnafiha, och de olika sorterna av frukter som finns. Och som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt, att det är bara namnen som liknar frukterna. När vi säger rumman, när vi säger bananer, när vi säger inab, och när vi säger tamar och så vidare, så är det bara namn. Men dess smak och dess utseende är helt annorlunda i paradiset. Frukter som är eviga. Qutufuha daniya. Du bara önskar dig frukterna. Wa dhullilat qutufuha tadhlila. Du bara önskar frukterna och de kommer till dig, mashallah. Och frukter som aldrig tar slut. Och ni minns ju hadithen kanske där profeten alaihissalam bad salat al-kusuf. Och han sträckte fram handen. Allah visade honom Jenna. Och efter salat så sa sahaba, varför gjorde du så därför? Och då så sa han att jag fick se paradiset. Och jag ville greppa en klase med vindruvor. En klase med vindruvor. Men jag lät bli. Om jag hade tagit den så skulle den ha räckt för ahlu dunya så länge dunya finns kvar. Ja. En klase vindruvor skulle räcka för ahlu dunya. Från profetens tid al-islam till domedagen. Subhanallah. Så det är saker som inte går att föreställa sig. Och sen så säger författaren också fortsättningsvis vad som finns i paradiset. Wal anhar allati tajri fi riyad al-janna wa basatinuha, och de floder som också flyter omkring i paradiset. Haythu sha'u yusrifunaha, vart de än vill kommer dessa floder att rinna åt dem. Yani, som det också har nämnts i hadither, att floderna i paradiset rinner inte i diken som de gör i dunya, utan floderna rinner på jordens yta utan att rinna yani till höger och vänster. Ni vet, om du häller vatten här, vattnet rinner huller om buller. Men där rinner vattnet rakt som du vill, åt det hållet som du önskar, utan att de rinner i diken. Och han säger också de olika sorters floder som finns i paradiset. Floder av vatten som inte blir unkelt. Floder av leben, mjölk, som inte blir sur, som inte ändrar smak. Floder av vin som är gott för de som dricker. Och floder av honung som är renat med goda dofter. Subhanallah. Det är också ajaib. Floder av vad? Honung. I dunya vi köper en liten burk honung. Subhanallah. Där floder av honung. Floder av vin. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om det här vinet. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Ett vin som inte ger huvudvärk eller får dig att förlora förståndet. Allah nämner också vin som inte får dig att må dåligt. Utan det är bara gott för de som dricker. Mashallah. Och sen så nämner författaren här. Och goda dofter i paradiset. Allahu Akbar. Har ni hört hadithen om paradisets doft? Profeten al-Islam sa att den som dödar en mu'ahad, en icke-muslim som lever under muslimernas avtal, kommer inte få känna doften av paradiset, och dess doft kan kännas på ett avstånd av 40 år. Yani om du går bort från paradisets dörr i 40 år oavbrutet, så känner du fortfarande doften till Janna. Allahu Akbar. Och profeten al-Islam sa om Hur al-Ain, om en av dessa kvinnor bara skulle kolla ner över dunya, så skulle hon ensam fylla hela dunya med en god doft. Ja? Bara hon kollar ner från himlen, hon skulle fylla hela dunya med en god doft. Och hon skulle lysa upp hela dunya. Allahu Akbar. Nassallallaha min fadli. Wa masakin muzakhrafa, och förgyllade bostäder finns också i paradiset. Wa aswat shajiyya ta'khudhu min husniha bil qulub, och vackra röster som yani tar, vad kan man säga, yani tar kontroll över ditt hjärta. Det också nämns i autentiska hadither om sångerna som kommer från Hur al-Ain, när de sjunger. Och det nämndes att det är den vackraste saken som någon människa någonsin kunnat föreställa sig. Allahumma. Och så säger Sheikhen wa muzawarat al-ikhwan wa tamattu' bi liqa' al-ahbab. En annan fröjd i Jannah är att besöka sina bröder och att njuta av att möta de man älskar. Wa a'la min dhalika kullih at tamattu' bi an-nadhar ila wajhi rabbir rahim. Och större än allt detta är njutningen att få se Allah ar-Rahims ansikte. Wa sama' kalamihi. Och att få höra hans tal. Och att få vara nära honom. Och att få lyckan av att han är nöjd över dig. Subhanallah. Och därför det nämndes i hadithen. Två hadither här. Som just bevisar detta. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att säga till Ahlul Jannah. Är ni nöjda? Och de kommer att säga. Varför ska vi inte vara nöjda? Yani, vill ni ha någonting mer? De säger. Varför ska vi inte vara nöjda? Du har gett oss allting. Du har räddat oss från elden och tagit oss in i paradiset. Och då kommer Allah azza wa jalla att ta bort al-hijab. Yani höljet mellan dem och Allah. Och de kommer att få se Allah. Och det är det bästa som de har fått. Och i den andra hadithen ska jag inte ge er någonting bättre. Och de säger, vad är bättre än detta? Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala Uhillu alaykum ridwani. Fala aghdab alaykum abada. Aw la asqat alaykum abada. Idag kommer ni få mitt välbehag. Och jag kommer aldrig efter idag att vara arg över er. Så det här är subhanallah de största av saker i paradiset. Allahu Akbar. Och så säger Sheikhen, och detta kommer att fortsätta. Och dawamuhu, och det kommer att öka. Ala mamar al-awqat wa ta'aqub al-anat. Yani, i alla tider så kommer detta att öka och kommer att pågå. Kana. يعني دخولها والحصول إليها على ربك وعدا مسؤولا. وallt detta är ett löfte från eran herre. Ett löfte som de kommer att fråga Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så säger Imam Sa'di att ibadahu al-muttaqun, Allahs fromma tjänare, ber Allah om paradiset bilisani halihim wa lisan maqalihim. De ber Allah om Jannah med två saker. Med sitt, yani vad kan man säga, konkreta frågande, deras bön om att få gå in i Jannah, och med sitt agerande. Och här finns det två viktiga aspekter. Att man ber Allah om Jannah i dunya, gör vi inte det? Vi ber Allah azza wa jalla om paradiset och vi söker skydd från elden. Men man ska också be Allah om Jannah med sitt agerande. Hada bi su'al al-hal. Yani, vill du till Jannah och du ber Allah om Jannah, är det då logiskt att du inte ber? Du knarkar, du dricker, du har flickvän, du stjäl, du lever maffialiv. Är det här att du ber Allah om paradiset med ditt agerande? Eller är det totala motsatsen, att du, det är som att du ber Allah om helvetet? Är det inte så? Så att paradiset är inte bara ord, utan du måste också yani be Allah med ditt agerande om att komma till paradiset. Så de här två aspekterna finns här. Att be Allah med ord och att be Allah med sitt agerande och sina goda gärningar. Och så säger författaren sig sen, så vilka av dessa två hem är bättre och högre att ge företräde? Och vilka av dessa två strävare och som gör dessa gärningar, de som söker olyckans hem eller de som söker lyckans hem? Vilka av dem är bättre? Yani, och har en större dygd och har en större stolthet. Ja ulil albab, folket har förstånd. Och så säger Sa'di, laqad wadaha al-haqq wastanara as-sabil. Sanningen är klar och tydlig. Vägen är upplyst. Så det finns inte någon ursäkt kvar för de som faller kort och de som lämnar bevisen. Fanarjuka يا من قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسن والزيادة. Så vi ber dig, ja Allah, han säger här, för när vi hoppas, du som har bestämt att ett visst folk ska vara olyckligt och ett annat folk ska finna lycka, att du ska göra oss bland de som kommer att få al-husna wa ziyada, yani paradiset, och att få njuta av att se dig. Wa nastaghithu bika Allahumma min hal al-ashqiya wa nas'aluka al-mu'afa minha. Och vi söker skydd hos dig, Allahumma, från tillståndet av de fördömda och olyckliga. Och vi ber dig, Allah, att skonas från deras tillstånd. Amin. Subhanallah. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala, yani, vilket är bäst? Jämför. Går det ens att jämföra? Helvetet och paradiset. Är det ens någonting att jämföra? I dunya du kan jämföra. Du har ett hus, ett finare hus, eller hur? Här ska jag jämföra helvetet och paradiset. Finns det ens någon liknelse? Finns det ens någonting att jämföra med? Finns det någonting man kan önska sig i helvetet? Nej, wallahi. Och finns det någonting man kan önska sig i paradiset? Nej, wallahi. Allting. Allting som man kan önska sig finns i paradiset. Now. Vi tar några verser till, inshallah, innan vi avrundar. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. Allah subhanahu wa ta'ala säger: och den dagen ska han samla dem som de dyrkade i Allahs ställe, och han ska fråga dem: var det ni som vilseledde mina tjänare, eller gick de självmant vilse? Och då kommer de att svara: subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura. Och de kommer att svara: upphöjd är du, vi själva hade inte rätt att ha andra än dig till beskyddare. Du lät dem och deras förfäder njuta av livets goda tills dess att de helt glömde bort påminnelsen och de blev ett fördömt folk. Och då så säger Allah: faqad kadzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasra wa man yadhlim minkum nudhiqhu 'adaban kabira. Wallah kommer då att säga att nu har de som ni tillbad visat att det som ni sade om deras gudomlighet var lögn, och ni kan inte avvärja straffet och inte få hjälp, och de bland er som begår denna synd ska vi låta utstå ett strängt straff. Wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira. Och vi kommer till den versen sen. Så här säger författaren att Allah Ta'ala, den högsta, berättar här om al-mushrikin, de som dyrkar andra än Allah, och deras kyrk på domedagen, och hur de kommer att ta avstånd från varandra, och hur lönlöst och batil deras strävan var i detta liv. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, yani den dagen vi kommer att låta dessa lugnare och mushrikin återuppstå. وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, och det som de dyrkade vid sidan av Allah. فَيَقُولُ, yani Allah kommer att säga till det som de dyrkade vid sidan av Allah. Och han nämner många av ulema i tafsir att Allah kommer att fråga Isa och Uzair och al-Malaika, yani de som dyrkades vid sidan av Allah. Allah kommer fråga Jesus, Uzair och änglarna: أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَاُولَى أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ. Var det ni som vilseledde mina tjänare? Yani sa åt dem att göra kyrk, eller var det de själva som valde att gå vilse? Och då så svarar de: قَالُوا سُبْحَانَكَ, yani upphöjd är du, ja Allah, från kyrk al-mushrikin. De tar själva avstånd från den här kyrken. مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا, det är inte passande, inte tillåtet för oss. Yani, det är inte passande för oss att vi ska ta andra än dig som beskyddare, och som vi dyrkar vid sidan av vid dig, och som vi åkallar istället för dig. Och om vi är i behov av dig, vi är fattiga inför dig, vi är dina tjänare, och vi tar avstånd från att dyrka någon annan än dig, hur i hela världen ska vi kunna kalla folk till att dyrka oss? Yani vi själva, Jesus själv, är svag, är fattig inför Allah, är en tjänare till Allah, har aldrig dyrkat någonting annat än Allah. Varför i hela världen ska han gå och säga till någon annan att de ska dyrka någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala? Hada la yakun. Det här har aldrig skett. Eller subhanaka, yani min dunika min awliya, yani vi har inga andra beskyddare än dig. Och då så säger författaren att det här är som Isas uttalande alayhi salatu wassalam, då Allah subhanahu wa ta'ala kommer att säga till honom: wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Allah kommer att säga: ya Isa ibn Maryam, har du sagt till folket att de ska ta dig och din moder till gudomar vid sidan av mig, vid sidan av Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Subhanaka, upphöjde du, hur ska jag kunna säga någonting som jag inte har rätt att säga? In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Om jag skulle ha sagt det så skulle du ha känt till det. Du känner till vad som finns i mig och jag känner inte till vad som finns i dig. Innaka anta allamul ghuyub. Du är den som känner till det fördolda. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Det enda som jag sa till dem är att de ska dyrka Allah, min herre och deras herre. Och det här är slutet på surat Al-Ma'ida. Exakt samma sak. Allah kommer på domedagen för att sätta kuffar på plats. Kuffar kommer att säga: vi brukade dyrka Jesus, han är våran gud. Hallas, då hämtar vi Jesus. Låt honom få den här frågan. Har du sagt till de här människorna att de ska dyrka dig? Att de ska dyrka din mamma och kalla henne för heliga Maria, en del av en treenighet och så vidare? Är det här någonting du har sagt? Och då kommer Isa, så som alla andra, säga subhanaka, a'udhu billah, upphöjd är du från detta. Varför skulle jag säga någonting sånt? Det enda jag sa till dem är: dyrka Allah, min herre och eran herre. Det här är alla profeternas budskap. Så de kommer att ta avstånd från deras kyrk på domedagen. Och sen nämner författaren verser som också indikerar på att änglarna kommer att få samma fråga. Och de kommer också att ta avstånd från den kyrk som folket begick. Och de kommer att säga subhanaka, du är våran wali. De brukade dyrka jinnor. Yani de dyrkade shaitan vid din sida. Och det är också en annan sak som många inte tror eller förstår sig på. Alla som inte dyrkar Allah dyrkar vem? Shaitan. Inte bara satans dyrkare. De där, de är öppna med sin sak. Men de andra, de dyrkar också satan. Varför? För vem är det som säger till människorna att dyrka Jesus, att dyrka Maria, att dyrka påven, att dyrka korset, att dyrka Uzair, änglar? Och så vidare. Det är shaitan. Så har man lydit honom, då har man dyrkat honom. Man är en slav till honom. Han säger dyrka den här statyn, och du dyrkar statyn. Då är det som att du dyrkar djävulen. Taib. Så varje person som inte är muwahid är en person som är en slav till shaitan. Och så säger författaren att då de tar avstånd från att ha åkallat någon annan än Allah eller har vilselett dessa människor, så nämner de varför al-mushrikin föll in i det som de föll in i. Walakin matta'tahum wa aba'ahum. De kommer att säga: du lät dem och deras förfäder njuta av livets goda tills de helt glömde bort påminnelsen och de blev ett fördömt folk. Yani, ja, du Allah gav dem sötman och det vackra i detta liv och deras shahawat och det som deras själar längtar efter. Så pass att de glömde bort påminnelsen. De glömde bort islam. De glömde bort Koranen. De glömde bort att följa profeten. De glömde bort meningen med livet. Ishtighalen fil ladhat ad-dunya wa ikbaban ala shahawatiha. De var sysselsatta med att tillfredsställa sina lustar och ta det söta och goda från detta liv. Fahafadu ala dunyahum wa dayya'u dinahum. Subhanallah. Och här är wasf kathir min al-kuffar. Hafadu ala dunyahum. De är måna om deras dunya. De slår vakt om deras dunya, men de försummar deras akhira. Det är inte så att många människor idag, tyvärr vissa muslimer, de är jättenoggranna när det kommer till dunya, när det kommer till pengar. Men när det kommer till religionen så är de där och de försummar sin religion. De faller kort och försummar religionen och tar den som någonting sekundärt. Någonting som inte är så viktigt. Utan det viktigaste och deras mål har blivit dunya. Wallah al-musta'an. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. Och de är ett fördömt folk. Ej, bairin. La khayra fihim. Ett folk som är fördömt, som det inte finns något gott i. La yasluhuna lisalih. De passar inte till att vara eller göra någonting gott. Wala aw la yasluhuna illa lilhalak walbawar. Det enda de duger till är att gå under och att straffas. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämnde här vad det var som fick dem att inte följa vägledningen. Och det var deras njutning av dunya. Det var det som vilseledde dem och distraherade dem från att följa den rätta vägen. Vilket också gjorde att de blev ett folk som inte finns något gott i. Ja. Så det här är också en annan sak som är ett hinder för många människor. Varför följer de inte islam? Varför blir de inte muslimer? På grund av dunya. De är besatta av den här världen. Och de ser bara den här världen framför sig. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala då att faqad kadhabukum bima taqulun. De förnekar det som ni påstår. Yani de tar avstånd från att de skulle ha sagt till er att ni ska dyrka oss. Utan de beordrade er att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. De tar avstånd från att ha påbjudit er att dyrka dem. Och de tar avstånd från att acceptera detta. Eller att de skulle vara era medlare inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och de förklarar detta att vara lögner som kommer från er. Och de är idag era största fiender. فَحَقَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابِ. Så ni förtjänar straffet. فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا. Så ni kan inte avvärja detta straff med någon gärning eller att köpa er fria. Gärning på domedagen. Kan de inte köpa sig fria från straffet? De kan inte avvärja straffet. Som man kan i dunya. I dunya, i vissa ställen kan du muta dig fri. Du får ett fängelsestraff, du får dödsstraff. Du kan köpa dig fri. Eller du kan hämta någon som ska medla och försöka rädda dig från straffet. Men dör man som kafir så är det kört. Då är det Jahannam i all evighet. وَلَا نَصْرَ. Och inte heller någon som kan ge er seger och hjälpa er. لِعَجْزِكُمْ. Yani på grund av eran inkompetens. Och inte heller finns det någon där för att hjälpa er. Och han säger att det här. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين. Det här är straffet för de som är vilse. De som följer blint och de okunniga. Så som ni kan se. أسوأ حكم وأشر مصير. Yani det här är de som är okunniga och följer blint. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَضْلِمْ مِنْكُمْ. De som är högmodiga och trotsiga. De får ett ännu värre straff. نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. De kommer att få ett hårt straff. Som de absolut inte kan klara av. Nej. Så här nämner då Allah subhanahu wa ta'ala. Hur han kommer att tilltala dessa kuffar på domedagen. Att de kommer att få höra. Att det som ni påstår, det som ni hittade på, dessa falska gudar. Har inga som helst belägg. Och det finns ju då två kategorier av människor. De som följer blint. Han säger det här är pappas religion. Han har noll kunskap. Han bara väljer att följa. Han är jahil. Och de som sen högmodigt väljer att följa kyrk och att avvika från islam. De kommer då att få ett ännu värre straff på domedagen. Och vi avrundar där. Och fortsätter inshallah att tala nästa vecka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.